då kommer det uppstå förmögenhetsklyftor och de kommer sen bli större och större tills en punkt när det måste ske en omfördelning och den sker antingen med skatt eller slagsmål.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 25 minuter med mig, Sundström och
Syding.
Ja, och idag så ska vi prata om New World Order. Och det här är faktiskt grundat på Ray Dalios bok Death Cycles och The New World Order som vi ska komma in på. Och den här boken är faktiskt väldigt komplex och innehåller väldigt mycket information och bilder och allt möjligt. Så det är för mycket för att summera ett avsnitt. Det får kanske bli flera avsnitt. Men vi ska börja med att summera den här boken lite kort och sen några implikationer av vad som kan hända när de närmaste 10-20 åren.
Det här är som sagt ett väldigt stort ämne men också väldigt angeläget, för det verkar hända väldigt mycket i stora drag i världen. Så därför så tror jag att det här kommer kunna bli ett återkommande tema i 25 minuter. Så det här nästan förvandlas till New World Order-podden.
Och då kommer inte på ett konspiratoriskt sätt.
Nej, utan vi kommer ta upp saker som vad betyder de här stora förändringarna för hur man ska välja utbildning, hur man ska välja bostad, hur man ska fundera över sina investeringar, var man ska bo någonstans, vilken typ av karriär man kan rikta in sig mot. Så det jag tror övergripande är att det är sant som Ray Dalio nu säger, att vi går in i en ny tid, kanske en fourth turning om man pratar i den typen av begrepp.
Ja, precis, det är väldigt relaterat.
Och då blir det stora och snabba relativförskjutningar. Det blir turbulent helt enkelt. Och för att kunna navigera i det här så tror jag att det är bra med många avsnitt. Avsnitt som tar upp en sak i taget och sätter det i sitt både aktuella och tidlösa perspektiv.
Mm. Så om man summerar lite kort vad det här går ut på närmaste 10-20 åren med den här boken. Det är tre saker som man kan säga. Det första är ett nytt världssystem, alltså ett New World Order. Och vad det innebär är att den närmaste sista gången det var ett New World Order, det var ju ungefär 1945 efter att allianserna, speciellt USA, vann andra världskriget och sen USA blev stormakten och satte Bretton Woods-systemet som sen gjorde dem till reservvaluta. Och sen dess så har ju USA mer eller mindre, vad ska man säga, styrt världen och gjort lite som de vill och alla har följt dem.
I princip så skapade man ju dollarn som reservvaluta och man skapade FN och man la grunden till EU och väldigt många av de stora institutioner som vi är vana vid sätter ramarna för egentligen all politik och ekonomi och finans. De skapade man då där för 80-90 år sedan.
Ja, precis. Det var liksom den stora monumentala händelsen och sen dess så har det mer eller mindre flutit ifrån det. Så här gradvis förändring, men det var inte så här helt chockartad förändring efter det. Och nu kanske det börjar bli någonting nytt där då, som sen kommer sätta agendan för närmaste, låt oss säga kanske 50 åren efter det. Så det är den första saken, att det kan börja bli en New World Order, en så kallad ny global stormakt eller kanske en allians av länder som går ihop då. Kanske blir det då Kina, eftersom att de börjar bli, de börjar växa så mycket och bli så stora så att de på riktigt utmanar USAs makt som, eller vill säga, position som världsledare inom diverse olika områden som ekonomi och politik och militär och liknande.
I finanskursen så brukar jag ju alltid prata om att man ska inte räkna med några stora förändringar. Man ska utgå från att det är status quo, alltså inget nytt under sol. Så om man då ska sätta det i perspektiv med New World Order så är det, blir det verkligen annorlunda nu? Och ja, det blir det än de senaste 80 åren. Men framförallt, blir det annorlunda på samma sätt som det brukar bli annorlunda när sånt här händer? Och ja, det tror jag också. I det här fallet så rimmar historien. Och det man då liksom kan fundera över, det är de stora dragen. Vad blir det för politisk ordning? Hur blir det med frihet? Alltså fri press, fritt företagande. Hur blir det med skatter till exempel? Blir det mycket högre förmögenhetsskatt? Och inte minst, hur blir det med den geopolitiken? Kommer det bli ett hett krig, alltså ett kinetiskt krig som man pratar om? Kommer det skjutas raketer på varandra?
Mm. Och nu är man ju liksom i steget precis innan det, sett till exempel Kina och Ryssland. Eller ja, Ryssland är ju i krig med Ukraina, men om man bortser från det så är ju liksom Kina och diverse andra länder, speciellt USA, de har ju kommit till sista steget i eskalation då, som är innan ett riktigt krig, utan det är digital krigsföring, cyberkrig, och det är sanktioner och liknande. Men det är inte ett riktigt militärkrig. Men första punkten här, av de tre stora förändringarna, nytt världssystem eller New World Order, som brukar avgöras efter ett stort krig då. Sen andra saken, det blir nya institutioner och ett nytt finansiellt system som skapas efter det avgörts av den stora vinnaren då. Och implikationen av det är att vi börjar antagligen gå mot slutet av livstiden för de här gamla institutionerna som FN och EU. Liksom EU är så dåligt, byråkratin är så ineffektiv, och det har ju typ inte kommit någonting bra från det. Det finns väldigt lite bra argument för att EU ska existera. Och det har funnits väldigt länge och inte funkat, men det bara fortsätter. Och det kommer ju antagligen ändras i nästa stora omvälvande händelse.
Vissa institutioner de stärks och vissa försvinner. NATO verkar vara en sån som är på framväxt. Och det är kanske inte bara positivt, för det skapar ännu större spänningar i världen när vi har de klassiska västmakterna som går ihop och blir ännu fler och ännu starkare. Medan till exempel Ryssland och Kina, de verkar ha en helt annan agenda än att bli vänner med NATO i alla fall. Kina pratar ju till exempel väldigt öppet om att om det är någon som försöker hindra dem från att ta Taiwan, ja, då kommer folk få se på riktigt mycket bomber och granater.
Ja, och det tar oss till den tredje punkten här, vilket är att det är en överhängande stor sannolikhet att det blir någon slags global konflikt, eller kanske till och med i värsta fallet tredje världskrig. Så det är de tre grejerna som man kan säga summerar den här boken. Nytt världssystem, nya institutioner och historiskt sett att man rör sig mot en global stor konflikt igen efter så lång tid utan det.
Men varför hamnar man här egentligen? Vad är den utlösande faktorn för en sån här ny världsordning?
Ja, det är en kombination av olika saker, men de två stora sakerna det är att för det första så, om du har en totalt överlägsen stormakt, global stormakt, som USA varit sista 80 åren, liksom. Om den är överlägsen, då kommer ju de fortsätta vara överlägsna antagligen. Och då kommer du inte ha någon jättestor konflikt, för de är för mäktiga. Men när du har en utmanande stormakt som är, kan ge den stora stormakten som kan utmana dem på riktigt, då kan det bli konflikt. Och det är så börjar det bli med Kina och USA.
Och det här har ju Dalio visat både i boken med massor med statistik och olika sätt att mäta vad en stormakt är för någonting på. Men han har också visat det med härliga grafer i den där videon om boken New World Order. Det är som en video på cirka 45 minuter där han illustrerar hur stark en stormakt som USA är eller Kina är utifrån en mängd olika faktorer som han väger samman. Och då kan han också, i den här så ser man när olika grafer krockar, till exempel Storbritannien eller Holland eller USA under olika tillfällen under de senaste flera hundra åren. Och varje gång som liksom graferna ungefär krockar, då brukar det helt enkelt explodera i någon konflikt.
Ja, och det går väldigt fort neråt för den som är på nedfart. Det brukar vara en väldigt långsam men stadig uppåtgående trend som kan fortsätta i väldigt många år, alltså till och med 100 år liksom. Men sen som Storbritannien är ett jättebra exempel där, med hur de dominerade världen med både handel och de hade typ 90% av världshandeln ett tag. Och sen också militär, totalt överlägsen militär med flotta och sådär. Sen när de väl började tappa det där, då gick det väldigt fort till att de tappade. Men de hade totalt dominerat i 100 år innan.
Och just nu så ser det ut som att det här är precis som vad som händer mellan framförallt Kina och USA. Men så finns det lite sådana här...
Ja, där Kina är på stadig uppgång och USA är på stadig nedgång.
Ja, men även Ray Dalio understryker ju att det finns ingen självklarhet i att Kina kommer fortsätta sin uppgång och gå om USA. Det måste inte bli så. Men just nu kan man väl säga att variablerna pekar ganska starkt ditåt, så att man bör bör åtminstone förbereda sig på att det blir turbulenta tider. Och det är inte bara att man behöver förbereda sig. Det hörs och det syns på många håll att både Kina och USA och Ryssland och andra runt omkring, de luktar sig till att det är en ny världsordning på gång. Och det vore också liksom precis rätt i tiden. Det ska ske ungefär var 80-90 år.
Ja, och det är inte som att det här är någon, det är inte som att vi säger att det blir världskrig imorgon, utan det är snarare en gradvis trend mot att någon stor konflikt kan hända då. Och i så fall rent historiskt så pekar det mot att någonstans mellan 5-20 år, kanske 5-10 år mer sannolikt.
Ja, och i den perioden, låt oss säga då, de närmsta 10-15 åren, då blir den turbulent. Det är mer det man ska ha med sig, att håll utkik efter att när du ser att det är en större förändring på gång inom något område, då är det kanske också ganska sannolikt att det du ser är sant och faktiskt också kommer hända.
Ja, och lite som du är inne på, när det blir väldigt stora förändringar, då blir det stora ineffektiviteter. Och det, förändring är ju, ja, det är kaos, men det går också att dra nytta av, man kan se möjligheter i det kaoset.
Ja,
så man måste helt enkelt vara beredd på det och inte få panik, utan leta möjligheter när det blir stor förändring.
Ja. Och var medveten om att nu är det ändå, oavsett hur det blir med just Kina och USA, så är det antagligen slut på de här lugna 80 åren. Eller för den skull de här åren sedan kalla kriget tog slut 89 och Ryssland öppnade upp sig. Så att de senaste 30-35 åren med fallande räntor och globalisering och lugn och stabilitet och liksom fokus på att det är bara att buy and hold på allting och ta det lugnt och investera och ta risk. Så att den gyllene eran är antagligen över. Men i gengäld så kommer massor med möjligheter.
Ja, men om vi sen går in lite på lite olika scenarion och implikationer och tips också. Saker man kan vilja tänka på närmaste kanske 5-10 åren baserat på det här. I närtid då, nu när inflationen är hög och räntorna börjar stiga lite, hur ska man tro då? Ska man tänka sig att det blir som slutet på 70-talet till mitten av 80-talet då man hade stagflation och Volcker kom in där och höjde räntorna jättemycket tills att man sen fick en stabil ekonomi som växte upp till 2000 igen ungefär?
Det som hände då, det var dels ganska så extrema rörelser. Om vi pratar räntepolitik, så i Sverige nu så pratar vi om att höja räntan från 0% till kanske 2% inom något år. På den tiden så höjdes alltså räntan ganska snabbt från väldigt låga nivåer och sen upp till 18-20%, någonting sånt. Och det var för att försöka ta koll på inflation som var i storleksordningen 12-15%. Någonting åt det hållet. Medan nu pratar vi om inflationsnivåer på 7-9% i till exempel Storbritannien, USA, Sverige. Men ingen verkar ju egentligen prata om att ja, men det här kommer bli en oljekris eller oljepriser som sticker rätt upp i luften till $400 per fat.
Det var ju det som hände då under den tiden.
Ja, precis.
Som gjorde det extra svårt. Ja. För det är ju som input för resten av ekonomin, så då blev det mycket dyrare.
Ja.
Som man inte förväntade sig.
Och egentligen så kanske man borde lägga upp det där på bordet. Alltså risken för en olje- och energikris. För vi har oljebrist. Egentligen har vi det, och särskilt nu på grund av den här Ryssland-Ukraina-konflikten. Man har ju ESG-stämplat liksom allting utom olja, och det har gjort att man inte investerar tillräckligt i olja, och det gör att blir lite fart i ekonomin igen eller blir för kallt på vintern, ja, men då saknar faktiskt framförallt Tyskland saknar naturgas och olja, den som den brukade få från Ryssland. Och det där kan ha enorma implikationer för relationerna mellan Ryssland och Tyskland i vintern 2022 helt enkelt. Men blir det som på 70-talet? Om jag ska bara koka ner det till vad jag tror händer med till exempel ränta och inflation, så tror inte jag att någon centralbankir eller politiker kommer våga göra någonting överhuvudtaget i närheten av vad USAs centralbankschef Paul Volcker gjorde där på 70-80-talet. Utan jag tror räntorna höjs kanske i Sverige till Ja, om inflationen blir ihållande hög, ja, men då kanske vi orkar höja räntan till liksom 5%. Men egentligen så tror jag att den kommer inte högre än till drygt 2% innan man blir tvungen att börja sänka igen.
Och men om du bara har 2%, då kommer du inte göra ett skit mot inflationen.
Nej, precis.
Du behöver ju ränta på kanske 10% för att ta ner den.
Ja, men på grund av höga skulder så redan på 2-3 procents ränta här och kanske på 4 procents ränta i USA så börjar man sätta stopp för i alla fall bopriser och möjligheten att ta ut extra mycket lån från sin bostad för att konsumera. Och det här det ger en kaskadeffekt till minskad konsumtion och då blir det minskade investeringar hos företagen och då blir det ändå ökande arbetslöshet så att man långsamt glider in i en svagare ekonomi med lite högre arbetslöshet, med lägre tillväxt, kanske till och med lite kvartal här och där med fallande real BNP. Men inflationen fortfarande tillåts ligga kvar på 5-7% och med en styrränta som är lägre än inflationen. Och då har man en liten cocktail här med stagflation. Alltså man har inflation och man har en stagnerande eller fallande ekonomi, men att man långsamt låter variablerna rätta till sig över en desto längre period. Det kanske därmed tar 5 år, kanske till och med 10 år med den här liksom typen av underpresterande ekonomi. På ett så sätt kan det vara mer likt 70-talet, men man undviker att göra för hastiga rörelser.
Mm. Ja, men jag tror att om det blir så, ja, men om det blir en någorlunda stagflation, då blir det ju, ja, som du sa, ingen vidare tillväxt i ekonomin, säkerligen ingen tillväxt i reala löner, men någorlunda högre både räntekostnader och även via inflationen högre kostnader för diverse olika saker som man köper normalt, allt från mat till bensin och liknande saker, men samtidigt som lönerna antagligen inte stiger, så då blir det kanske 5 tuffa år för 85% av samhället som har, alltså typ medelunderklassen.
Mm.
Och då vill man ha en buffert på kanske ett år.
Ja, eller det blir åtminstone inte de här förbättringarna som vi alla har vant oss vid. Man har vant oss vid att det ska vara någon slags real tillväxt. Man får lite högre reallöner varje år och man får en stigande aktiemarknad och en stigande bostadsmarknad som gör att även utöver reallönerna så får man också liksom pengar över från sina investeringar. Det här är vad vi har vant oss vid. Och allting bygger på att man dels har en underliggande produktivitetsökning, alltså bättre teknik, och dels hade man vant sig vid en ökad finansialisering, alltså att man kunde finansiera allting med orimligt billiga lån. Och som du då säger, det här, den finansialiseringskomponenten plockas bort och reverseras och man minskar den reala tillväxten, så att det blir mindre förbättringar varje år och mindre utrymme. Men det behöver inte betyda egentligen att det blir liksom jättejobbigt. Alltså arbetslösheten behöver inte stiga med många procentenheter. Bara lagom många för att de som har de minst value-added jobben i samhället, alltså som inte har en ordentlig högskoleutbildning eller som inte jobbar i sektorer med reala tillgångar eller automation eller AI eller elektrifieringsomställningen. Det är klart att de som får det jobbigt kommer få det jobbigt.
Om man inte är inom ett tillväxtområde ska man nog inte räkna med att det ska vara lätt att tjäna mer pengar.
Nej, och om man dessutom har köpt sin bostad nyligen med hög belåning, då får man nog ändå liksom vara beredd på att det blir en period då bostadspriser står stilla eller liksom till och med nu då i inledningen faller ganska mycket nominellt.
Samt belåning blir dyrare.
Ja.
Så man får ju högre utgifter.
Ja, precis. Så det är klart att det kommer bli en utmaning för en hel del. Men när det gäller till exempel just bostadspriser så vill jag ändå lägga till att så länge vi har en underliggande funktion med styrräntor som är lägre än inflationen, det betyder egentligen att en realtillgång som en bostad, den borde hela tiden stiga i värde för den som har köpt den. Alltså så att den här nominella prisnedgången, den skulle jag ändå se som tillfällig. Alltså det är en tillfällig justering av en obalans som man byggde upp förut. Men att ganska snart så bottnar bostadspriserna ut nominellt.
Ja, vi får se. Sen två, oavsett om det blir några svåra år nu med stagflation och sådär, och kanske eventuellt mycket högre räntor, men oavsett hur det går för större delen av liksom den så kallade mogna ekonomin, så tror jag ändå två jättestarka trender som kommer fortsätta väldigt säkert. Det är dels el- och energiförbrukning. Det går endast uppåt. Det har bara gått uppåt varje år i 30 år. Det kommer inte sluta, tror jag. Sen andra tror jag är AI och machine learning. Och det börjar nå ett stadie där nästan i moget, då det börjar man kan göra riktigt grymma saker med machine learning program till exempel. Redan nu så kan man skapa bilder och skriva texter och lite andra funktioner.
Även väldigt mycket av programmering numera sker med programmeringsverktyg.
Men jag menar att man kan till exempel, som i fallet med bilder, du skulle kunna lura någon att så här, det är en jätteduktig konstnär som har gjort bilden, men det är egentligen en dator som gjort det på en minut.
Mm.
Och lika som att skriva långa texter. Visst, de här texterna är inte så bra så att det är liksom en ämnesexpert som ger en nyanserad åsikt om något svårt ämne. Utan det är mer liksom som en Wikipedia-artikel med saklig information som inte är jätterolig att läsa. Men det är fortfarande helt otroligt att du kan få såna här sakliga informationsartiklar på, ja, men också en minut liksom, kanske bara genom att använda ett program.
Och
det ersätter ju extremt mycket folk som är kanske fotografer, konstnärer och skribenter. Så ja, elförbrukning, det är en trend som går uppåt, och AI machine learning, det är också någonting som kommer vara extremt intressant på 5 års sikt, tror jag.
Och jag tycker också att det här illustrerar det jag pratar om med turbulens i den här utvecklingen. Och det är att vi måste ha en övergång till elmotorer och batterier, fossilfri energi, och både vad gäller uppvärmning och transport till exempel. Men vi ligger så pass mycket efter i det att det ändå krävs kol och olja så länge för att ha en baskraft som gör att man vågar lita på sol, vind och vatten. Och de här två kommer växeldra lite grann i hur snabbt man kan avveckla kol och olja och hur snabbt man kan växla upp sol, vind och vatten. Men ju mer sol, vind och vatten det till slut blir, om man inte har tillräckligt bra lagringslösningar, och de i sin tur kommer lagga efter, för att om du först ska bygga ut själva elgenereringen med sol, vind och vatten, då kommer du inte samtidigt hinna bygga ut ellagringen för sol, vind och vatten, för man behöver ungefär samma metaller och komponenter för att göra ellagringslösningar, särskilt om vi pratar om traditionella batterier. Så därför får man välja den ena eller den andra, och så länge man låter ellagringen lägga efter, så måste man också ha en baskraft som man kan lita på, och då är det kol och olja eller kärnkraft. Och kärnkraft dras ju med en massa andra politiska och eventuellt liksom fysikaliska problem, för att inte tala om hur lång tid det tar att bygga ut. Så när de här tre ska växeldra, då kommer hela tiden skapas och försvinna möjligheter för person både som investerare och som till exempel anställd.
Okej. Sen är det tre relaterade tips här angående valuta och geoarbitrage, alltså bo i ett land men få betalt i ett annat, så att säga. Så först och främst, om man kan jobba via datorn eller jobbar för ett stort internationellt företag som man kan liksom flytta runt till andra länder, då tror jag man bör tänka i förväg och försöka hitta ett land som är bättre än det man redan är i, eller som man tror kommer vara bättre om 5 års sikt, givet att det blir väldigt stora förändringar, eller kanske om man är väldigt riskavärt, att man inte vill bli drabbad av en konflikt eller ett krig i det landet liksom. Och sen så tror jag att, på tal om det här med geoarbitrage, typ att om det blir väldigt stora konflikter, ja, då kanske valutan i ett land går ner väldigt mycket. Eller så kanske det är det här med, som var inne på, att det blir ekonomiska problem och hög inflation. Och det kanske blir mycket högre inflation i ett land än ett annat. Och om man då bor i ett land som drabbas hårt av hög inflation eller andra problem, och man kan jobba via datorn, då vill man ju såklart hellre få betalt i någon annan form av valuta. Vare sig det nu kan vara amerikansk dollar eller euro eller till och med bitcoin eller och sånt där. Så då kan du ju liksom, om du bor i det andra landet då, som det går sämre för, men du får betalt i en annan valuta, då får ju du mycket högre köpkraft plötsligt.
Ja, men så vi har ett par tre komponenter här. En är risken för hett krig, att liksom välja land efter det. En annan är att välja land efter var det finns arbetstillfällen, eller varifrån man rimligen liksom kan arbeta med det man håller på med. Och det kan ju finnas olika hubbar som uppstår där man är extra duktig på kärnkraft eller extra duktig på lagring av förnyelsebar energi. Så det är två aspekter. Var kan man jobba för att tjäna pengar och var kan man vara för att undvika krig? Och en tredje var väl kanske då egentligen det här med var kan man undvika dåliga ekonomiska förhållanden, som till exempel Sverige som är ett litet perifert land som är exportberoende och som eventuellt kan utsättas för lite risk-off-effekter av att när de stora internationella spelarna vill säkra upp sin ekonomi, men de har ju hellre dollar, euro eller kanske till och med kinesiska renminbi i alla fall än svenska kronor. Och pratar vi deglobalisering där vi får sälja färre grävskopor till Kina, ja, men då får vi också ett minskat valutainflöde som då kan ge upphov till svagare krona. Potentiellt sett så kanske, ja, exakt hur det här väger in i svensk inflation, det kan liksom, ja, vi importerar väl inflation när vi importerar varor med en svagare valuta, så det kan mycket väl liksom förstärka varandra. Men då tänker jag att man, ja visst, man kan helst se till att man får betalt i en valuta man faktiskt vill ha, om det sen är ether, bitcoin eller dollar eller guld. Kan väl låta vara osagt tills vidare. Men man kan ju också istället ha en strategi där man så fort man får sin lön så placerar man den i det man vill ha i. Så att man inte glömmer bort att man, om man nu bor i en, om man bor i Zimbabwe eller Argentina, då har man inte glömt bort att det är inflation på gång. Men bor man i Sverige så kanske man glömmer att det är inflation eller en fallande valuta. Men om man bara liksom har tänkt efter lite grann, då kan man ju se till att hela tiden stoppa in pengarna i guld eller bitcoin.
Ja, men vad var det? Har svenska valutan gått ner 20% på ett halvår typ?
Ja, någonting sånt. Det är, precis mot dollarn har vi väl gått från 8 till 10 ungefär.
Och samma med euron och Great British Pound också, tror jag.
Ja.
Det är inte bra. Sen på tal om det där med fastigheter så tror jag bara rent spontant att det är en dum idé att köpa en dyr bostad till maxbelåning nu. För att vi har inte haft en krasch på 30 år i Sverige.
Nej, men det finns många aspekter av det. Du kan bli av med jobbet, för ska vi gå in i en period med stigande räntor och faktiskt medvetet försvagad ekonomi, då kommer en del bli av med jobbet och liksom ha svårt att finansiera det där nya lånet. Och räntorna ska ju upp, och det kan vara lite svårt att själv ha koll på den totala bilden av hur mycket kostnaderna kommer att öka. För det är ju både det egna lånets kostnader som ökar med stigande ränta, men det är också föreningens lån, om man nu köper en bostadsrättsförening, som ökar i kostnader. Och bor man istället i villa, ja, men då är det andra kostnader. Det kan ju vara uppvärmningskostnaderna som sticker iväg med inflationen på ett sätt som man inte liksom riktigt har koll på. Så absolut, att nu som ung person ta ett jättestort lån och köpa en fastighet, då man riskerar att bli en forced sell. Och då har man ju blivit av med hela det kapital som man faktiskt riskerade. Men däremot om man redan äger sin bostad eller kan köpa med relativt låg belåning eller vet att man har en backstop i som gör att man inte behöver bli en forced seller, då tycker jag att man snarare faktiskt redan inom ett år kan börja titta på att försöka liksom ta sig in på fastighetsmarknaden. För jag tror fortfarande att det är en realtillgång som kommer skydda en under 20-talet.
Ja, kanske det. Men jag på tal om det där att det kanske är fastigheter kanske är på toppen av sin cykel och borde krascha 30-40% liksom, som de i USA skulle kunna göra om de ska ner till 2008-kurvan där på fastighetspriser. På tal om det så tycker jag att det är intressant att Roger Akelius och Akelius, de sålde ju av typ allting med Europas, jag tror bara största fastighetsaffär på 95 miljarder kronor. Som de sålde av 10 000 fastigheter. Och det gjorde de med ganska, kanske perfekt timing till och med. I typ förra år, 2021 september. Det måste ju vara toppen.
Ja, man ska definitivt hålla koll på vad stora insiders gör.
Alltså, till exempel, Akelius, Roger Akelius har ju varit ett geni inom många affärsområden och haft väldigt bra timing inom allt han gjort. Så du skulle inte få honom om han hade bra timing ännu.
Mm. Nej, men och det kan ju också gälla att man tittar på stora amerikanska hedgefonder, vad de köper och säljer, vad Warren Buffett köper och säljer, eller hur stor kassanivå de väljer att ha. Det här är... De ljuger inte med sina pengar. Det är inte så att de är genier allihop och alltid gör rätt, men man kan åtminstone hålla lite koll på dem via de här 13F-platserna på internet för att se hur de väljer att vikta om sin portfölj mellan till exempel teknik eller olja eller fastigheter eller kontanter. Och Akelius definitivt en sån indikator.
Mm. Sen en liten kort punkt här om global konflikt eller tredje världskrig. Ja, i så fall då vill man väl kanske bo någonstans avlägset som typ Nya Zeeland. Som till exempel Peter Thiel har sagt att han gjort, köpt massa land där och boende. Eller ett kontaktnätverk av vänner över, hela, ja, över många olika länder, inte bara ett land. Så att man lättare kan anpassa sig eller förflytta sig och ha ett kontaktnät i andra länder.
Mm. Mycket bra tankar. Och jag gjorde något litet försök att utesluta länder som man inte vill vara i eller i närheten av. Och då har vi ju till exempel Kina, Taiwan, Ryssland med omnejd. Frågan är hur det blir med Indien och Pakistan, men det kan ju finnas andra skäl till att man inte vill vara där heller. Jag tror Afrika kan vara en riktig konflikt här. Dels på grund av alla deras resurser, dels på grund av att de har minst matlager av de stora regionerna i världen. Medan Kina till exempel har de största matlagren. Så Kina skulle i praktiken kunna erbjuda mat mot land i Afrika för att plocka på sig mer resurser. Eller skapa någon slags Kina-Afrika-union. Eller Kina-Afrika-Ryssland-union. Så det finns väldigt stora skeenden eller liksom potentiella konflikthärder som man nog liksom bör hålla sig ifrån. Men däremot så tror jag till exempel att Kanada kan nog också vara en bra plats att vara på. USA är också egentligen relativt självförsörjande på många sätt och ganska långt ifrån alla liksom, såna här, liksom, lokala konflikter. Däremot så har de ju stora förmögenhetsklyftor som kan leda till interna stridigheter. Kanske antagligen kommer göra, och vi har redan sett liksom, små varianter av det, som när de hade den här Reclaim the Streets, Occupy Wall Street, och vi hade den här George Floyd, vad var det så han hette, konflikten här med så, och vi har även sett stridigheterna kring Trump och politiska valen, att det kan bli väldigt hårda ord mellan vänster och höger och olika intressegrupper, så att det är liksom någonting som påminner om ett lättare inbördeskrig kan det mycket väl bli i USA, eller åtminstone bara sluta med en enorm kantring åt vänster eller höger, eller först höger och sen vänster, till exempel hon Alexandra Cortez.
Ja, precis, och på tal om det är ju liksom det här med att när du har en sån stor en sån stor skillnad i rikedom, the 1% liksom, då historiskt sett så blir det ju förr eller senare någon slags socialistisk omfördelning av resurser, och därför är det ju en ganska stor trend att de rikaste flyr till länder där det är skatteparadis och liknande, och för i förväg då, för att undvika att vara fast på i vissa länder när det väl blir en sån här omfördelning plötsligt, vilket det alltid blir historiskt. Och som en liten mindre version av det, eller mindre version av den trenden, det är ju att i takt med att man får de här ganska stora extrempunkterna i rikedomsfördelning då blir det väldigt polariserat, som du var inne på, och det blir också väldigt hög skatt ofta, speciellt om det blir krig eller konflikter, det följs alltid av väldigt höga skatter. Men samtidigt så har du den här trenden med att allt fler personer kan jobba via internet och sådär, och då är det ganska tydligt att det kommer bli så att alla som kommer kunna jobba via internet, då kommer de ju välja om de kan tjäna 50-70 000 i månaden i ett land där det är jättehög skatt, istället göra exakt samma sak och tjäna typ 150-200 000 i ett land helt skattefritt. Då lär de ju flytta dit liksom. Jag tror den trenden är vi verkligen bara i början på. Jag tror det kommer öka kraftigt närmaste åren.
Ja, antingen får man jobba med riktiga saker som olja och metaller och kärnkraft. Då får man vara på plats. Gruvor och, liksom, och oljebrunnar. Eller jobba med någon typ av information som man kan göra på avstånd. Exakt var man vill. Gärna långt bort från konflikter eller plötsliga liksom, upplossande skatter. Men bara för att återupprepa det som utgör liksom en av de absoluta grunderna eller som utlösande faktorer, men också en tidig varning, det är just det här stigande förmögenhetsklyftor. När the 1% eller the 1% of the 1% börjar få allt för mycket och de i botten knappt har råd att köpa mat.
Ja, jag vill också komma tillbaka till det där med när det blir så där att det blir, skatten höjs väldigt mycket i vissa länder som får problem. Men du har de här personerna som kan jobba vart som helst eller liknande. Då kommer du få en extrem brain drain så de sticker. Så är landet kvar med de sämsta och hög skatt och det blir liksom en race to the bottom där landet är kört typ.
Mm, och det kan accelerera ganska fort på slutet. Det är när man märker att jag måste ha en plan B här som, och det blir en brain drain som, då blir det mindre och mindre att fördela också. Och då blir kantringen åt vänster ännu desto mer liksom, åt att försöka omfördela. Så vad som händer i grund och botten är att en fri marknadsekonomi, eller en marknadsekonomi överhuvudtaget som tillåter folk som är duktiga och ambitiösa att skapa företag och tjäna pengar i den typen av ekonomi som alltså inte är en ren kommunistisk eller socialistisk regim. Då kommer det uppstå förmögenhetsklyftor och de kommer sen bli större och större tills en punkt när det måste ske en omfördelning och den sker antingen med skatt eller slagsmål. Det här är en helt naturlig process som alltid sker. Och mellansteget är att man försöker skjuta lite på de här oundvikliga konsekvenserna genom att trycka pengar. För att genom att trycka pengar, det blir liksom en slags omfördelning. Eller det kan verka som att man omfördelar genom att man tar pengar som inte finns och så fördelar man ut dem på folket. Men egentligen leder det bara till att man skyndar på inflationen som gör det ännu värre för the bottom half så att säga. Och då kommer man bara ännu närmare den här resetten eller revolutionen, det vill säga skatt eller slagsmål. Och vi är väl där nu.
Ja, men om det kommer till den nivån liksom, särskilt om det är sämre länder som inte är så himla välanpassade, då det blir svårt för dem att vända på det liksom.
Och slutsatsen av allt det här egentligen, det är att det blir stora och snabba relativförskjutningar mellan olika storheter. Och att då välja land eller utbildning eller investering, äga sin bostad eller inte. Alltså här är det hela havet stormar, det är alla mot alla och det kommer gå uppåt, neråt, sidledes, runt i cirklar. Fugazi, som de säger i Wolf of Wall Street.
Mm.
Och det är väl det som vi kommer försöka hålla ögonen öppna åt dig genom att ha återkommande avsnitt och vi diskuterar det här och diskuterar aktuella skeenden och hur de passar in i det man ser just nu.
Ja, man får förbereda sig på mycket förändring när man står där. Det var väl allt för oss idag då.
Ja, då har du lyssnat på 25 minuter med Syding
och Sundström.
Tack och hej.
Hej då.